I Markus eller Matteus kapitel 16 vers 26 så säger Jesus: den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. För en dryg vecka sen så var det kyrkokonferens i Stockholm, och jag och min fru, vi skulle bo ute på Lidingö. Och sent den första kvällen kommer vi dit trötta och tycker det ska bli jätteskönt att gå och lägga oss. Och vi går in i hissen tillsammans med några andra vänner, vi är 6 stycken tillsammans. Och tänker att nu ska vi upp på våra rum. Men det vill sig inte bättre än att hissen fastnar. Och vi undrar, vad gör vi nu? Där står vi på en liten yta av 2-3 kvadratmeter ihopträngda. Och så ser vi att det finns en liten knapp, nödknapp på väggen. Så vi trycker på den. Och då hör vi en röst från larmcentralen i Stockholm och som frågar vad vi vill. Vi vill komma ut, sa vi. Och ja, då skulle de skicka en reparatör. Och vi lugnade oss med det, men tiden gick. Det gick 5 minuter, det gick 10 minuter, det gick en kvart, det gick en halvtimme, det gick 45 minuter och vi började svettas och vi började känna en viss oro. Hur länge ska vi vara här? Och vi kände, och jag kände speciellt, att jag är inte skapad för att stå i en hiss. Jag är inte till för det här, känns inte bra. Jag känner mig obekväm i den här situationen. Jag tror att vi människor inte skapade för att vara instängda, att vara fångade. Utan vi är skapade för frihet, eller hur? Så känner vi nog allesammans. Och under det här som Karin sa, under de senaste söndagarna har vi haft ett tema med frihet. Och anledningen till det är dels att vi vet att det går ett rop efter frihet över vår värld idag. Och det har vi inte kunnat undgå någon. Det andra är att frihet är så centralt i det kristna budskapet. Det är ju detta Jesus proklamerar och vill ge oss. Och det tredje är att vi tror att en av de stora anledningarna till att många människor idag inte söker sig till kyrkan, och på grund av orsaken till sekulariseringen, det är att människor inte förknippar kyrka, gudstjänst, kristen tro med frihet, utan kanske snarare med tvång. Och då känner vi ett väldigt behov av att vi måste återerövra frihetsbegreppet i den kristna församlingen och lyfta fram precis det som Jesus ville ge oss. Om man frågar människor vad frihet är för dem, om jag skulle fråga er, så kan man nog få ganska många svar. En del av er säger frihet är att vara ledig. Snart är det semester. Åh, äntligen fri och ledig. Frihet är sommarlov. Frihet är studenten. Eller kanske en del säger frihet är att bli pensionär. Äntligen ledig. Frihet är att ta båten ut i skärgården och uppleva friheten. Friheten är att ta en tur på skidor i fjällen. Det är frihet för mig. Andra säger frihet är att ha körkort. Nu kan jag ta mig vart jag vill. Frihet är ett liv utan gränser, säger en del. Man talar om det gränslösa EU, Europa. Och man kämpar för yttrandefrihet, religionsfrihet, moralisk frihet, politisk frihet, ekonomisk frihet. Någon säger frihet är att vara oberoende. Att inte vara beroende av någon annan. Och frihet är att göra precis som man själv vill. Det är att bli myndig. Att kunna flytta hemifrån, precis som pojken gjorde i Lukas 15. Upptäcka världen, det är frihet. Eller frihet är att ha mycket pengar. Tänk, om jag har mycket pengar, då kan jag köpa vad jag vill och då kan jag göra vad jag vill och jag kan resa vart jag vill. Hörrni, allt det här handlar om en yttre frihet. Och mycket av det här är ju verkligen bra. Men det finns också en frihet som sitter på insidan. Och det är den jag tror framförallt Jesus tänker på när han säger att den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Livet visar ju oss att även om man har en yttre frihet så kan man vara bunden. På annat sätt, bunden i sig själv, bunden av andra människor. Bunden i missbruk, bunden av tvångstankar och dåliga vanor. Bunden i själviskhet och inkrökthet. Ja, vi tänker på Zacchaeus, vi tänker på den rike ynglingen och många andra personligheter i evangelierna som Jesus mötte. Men livet visar oss också att även om man har en yttre begränsad frihet så kan man vara en fri människa. Det är också det märkliga. Tänker på Jesus själv när han står där inför Pilatus som fånge och ändå är det han som är den fria av dem. Eller Paulus på båten, den stormiga havet. Han är fånge bland många andra. Men det är han som verkar vara den fria människan. Fri från fruktan och rädsla. Han som hade en trygghet här inne och förtröstan. Jag tänker på en del handikappade, funktionshindrade människor som på många sätt är begränsade men ändå tycks vara fria människor här inne. Hur är det möjligt? Vi har under de här söndagarna talat om just detta, hur Jesus befriade människor genom att erbjuda dem Guds nåd. Och det upprättade dem. Vi har talat om hur förlåtelse kan sätta oss människor fria. Och vi har talat om hur Guds ande vill hjälpa oss ut i ett liv i frihet. Det finns två sidor av den här inre friheten som handlar om det som Karin lyfte upp i början. Frihet att ge och frihet att ta emot. Att vara fri att ge av sig själv, av sitt liv, av sin tid, av sina pengar, av sin begåvning. Ja, det är inte självklart att vi är fria i detta. Utan många gånger så kan vi sitta fast på olika sätt. Men Jesus vill befria oss till ett liv i öppenhet, generositet. Att tjäna som han gjorde. Men det innebär också att vara fri att ta emot ifrån Gud, ifrån andra människor. Att bli befriad från självtillräcklighet, oberoende och högmod. Om jag har svårt att ge, om jag har svårt att ta emot, då är jag inte en sant fri människa. Jesus var den friaste människan av alla. Han var fri att ge. Han gav allt. Han gav sitt liv för oss. Men han kunde också ta emot. Visa att han behövde andra. Och på det sättet visade han respekt, byggde förtroende och byggde relationer. Påven Johannes Paulus den andra, han har sagt något mycket klokt. Så här, bland annat så här. Ingen är så fattig att han eller hon inte har något att ge. Och ingen är så rik att han eller hon inte har något att ta emot. Låt mig säga någonting om detta med att vara fri att ge. Det finns en film som heter Babettas fest. Som jag ska berätta lite om. Den här filmen utspelar sig på en dansk ö. Och på den här ön är det mesta grått. Ungefär som vädret var igår. Kyrkan och samhället var tätt integrerat med varandra. Och den allmänna känslan är att livet är inte till för att njuta. Utan snarare att uthärda. Och stå ut med. Därför att allt i det här samhället omgärdas av regler och förbud. Här finns inte utrymme för glädje, skratt, dans och fest. Ingen lek. Och på något sätt så avspeglar också tyvärr kyrkan det här. Med gudstjänster som är tråkiga och med tung musik. Och med en predikan som mest talar om hur hemsk världen är och hur hopplöst det är för oss människor. Och mer eller mindre uppgivna böner. Men så hände någonting i det här gråa samhället. En mystisk främling som hette Babetta flyttar in och hon ryktas komma från Paris. Och hennes problem är att hon inte förstår vad hon har kommit till för plats. För hon är ung och hon är fylld av glädje och hon är fylld av lekfullhet och hon är fylld av hopp. Och hennes yrke är kock, så hon börjar arbeta som kock men och försöker sätta lite krydda på tillvaron. Men alla försök hon gör att göra något nytt och extra förhindras både av människor och av de begränsade tillgångarna av ingredienser. Och efter en tid så kan hon liksom inte motstå att påverkas av omgivningen som uppslukar henne allt mer. Hon lägger märke till baktal, till misstankar och till brist på förtroende och vänskap som inte finns bland människor. Och mer tappar hon glädjen och snart är hon inte sig själv lik längre. Hon kan inte annat än bli grå själv och anpassa sig till den omgivande situationen. Och hon blir allt mer deprimerad. Babetta. Så får hon ett brev en dag från Paris att hon har vunnit på ett lotteri. Och det är en god vän som har köpt lotten till henne. Och hon har fått en massa pengar. Och vad ska hon göra? Ska hon åka tillbaka till Paris och lämna den här jämmerliga platsen? Eller, nej, hon gör tvärtom. Hon bestämmer sig för att återerövra sin frihet. Och hon bestämmer sig för att ordna en stor fest på den här ön. Och beställer en massa mat och ingredienser ifrån Frankrike. Och hon börjar planera och fixa. Och i början så reagerar många och vill stoppa det här företaget. Men snart så börjar hon vinna den ena efter den andra över på sin sida. Och de vill vara med och hjälpa till. Och människor, hon märker också att människor som inte har talat med varandra på flera år, helt plötsligt börjar man prata med varandra. Och man börjar förlåta varandra. Och sår som har suttit där under många år, de blir de befriade ifrån. Och deras personligheter börjar blomma ut. Och det blir en helt annan anda och atmosfär på den här ön. Och det blir en väldig fest där hela stan och hela ön är med och firar och upplever något fantastiskt. Och dagen efter så är ju Babetta utmattad och trött men glad. Hon har gett av sin talang. Och hon har gett av sina gåvor till andra. Och i ett perspektiv så kan man ju säga att hon har slarvat bort hela sin förmögenhet. I ett annat har hon förlorat sig själv för att vinna sin frihet. Man frågar henne om hon inte ska åka tillbaka till Paris. Nej, säger hon, jag har inga pengar. Jag vill stanna här. Jag nöjer mig med om jag får vara er kock även i fortsättningen. Allt hade gått till festen. Hon hade funnit sin frihet genom att ge sitt liv, det hon hade, till andra. Och på det sättet hade hon också skapat frihet och hjälpt andra människor in i frihet, i ett liv i frihet. Och vänner, när jag tänker på den här filmen, den här storyn, så tänker jag att det var precis denna effekt som Jesus hade på jorden när han kom. Det var något nytt som hände i atmosfären, i miljön, bland människor där han gick fram. Människor kände en frihet i hans gemenskap. Man kände att det var lätt att andas. Därför att man möttes av generositet och värme och nåd. Och det är precis den här atmosfären och den här inverkan som evangeliet har och vill ha på oss människor. Så är det också för oss. Genom att leva, inte för oss själva, utan för andra. Genom att vi överlämnar våra liv till ett större uppdrag än till vårt eget lilla jag. Så är det inte bara så att vi blev själva fria människor, utan vi frisätter också andra. Att vi vill på något sätt ge oss hän åt Guds uppdrag, Guds kärlek för att rädda världen och inte minst barnen. Det var därför som moder Teresa hade en sådan, man får säga, framgång. Hon förlorade sig själv i ett livsuppdrag, men det var då också hon fann sig själv. Då det var detta som gjorde Abraham till Abraham när han lämnade Ur i Kaldén för att gå till Kanans land. Det var detta som fick Mose att ge upp lyx och trygghet i faraos palats till att gå över för att kämpa på slavarnas sida för att frigöra dem. Det var detta som förde profeter som Amos, Jesaja, Jeremia från ett liv i anonymitet och rutin till ett liv med risk och kamp för rättfärdighet och frihet för människor. Det var detta som förde Andreas, Petrus, Jakob och Johannes och de andra lärjungarna från det vanliga livet hemma i Galileen till ett riskfyllt med ett utmanande och spännande och glädjerikt liv i frihet tillsammans med Jesus. Och kristen tro säger ju, vi är som mest fria när vi förlorar oss själva i Kristus och i hans kärlek. Det är detta som är paradoxen. När vi är utgivande människor, det är då vi vinner livet. Det är då som vi får vänner. Det är då livet får en mening. Det är då vi känner att när vi är med och ger till människor i nöd, som vi själva blir så berikade och får så mycket tillbaka. En av mina favoritsagoböcker när jag var liten, det var Herr Petter. Är det någon som har läst den? Vad sa du? Nej, det var inte den. Utan det här var farbror Petter. Herr Petter hette han. Och han var nämligen en man som gick runt och hjälpte alla i byn. Han kunde det mesta. Han var läkare, han var snickare, han sydde och han grejade. Men det gjorde också att han hjälpte andra människor till frihet. Och när han själv hamnade i knipa, då hade han så mycket vänner. Så de kom och ställde sig på rad för att hjälpa honom. Jag läste i Dagen i veckan att en av orsakerna är att kyrkorna i Kina växer så mycket. Och att människor kommer till tro, det är att man ser det kristnas osjälviska liv. Och vänner, det är precis detta som den kristna denna frihet som den kristna församlingen är kallade att återspegla. Friheten i Kristus. Och jag tror att det är så här, när du och jag som kyrka åter erövrar denna frihet, då återupprättar vi också förtroendet för den kristna tron och för kyrkan bland svenska folket. Tre frågor. Är du och jag fria människor? Är vi det? Att ge? Är vi fria människor att så vi kan blomma ut i våra personligheter och gåvor? Finns det någon Babetta i ditt liv som har inspirerat dig och påverkat dig? Och skulle du kunna bli en Babetta i din familj, i din skola, på ditt arbete, i din församling, för att vara med och sprida Guds generositet och nåd och frihet. Låt mig säga några korta ord bara om frihet att ta emot. Vi hörde texten här om när Jesus tvättade fötterna på lärjungarna. Och vi såg att Petrus, han hade väldigt svårt för det här, att ta emot av Jesus. Så Jesus får ju övertyga honom rätt mycket att om jag inte får ge dig så tvätta dina fötter, så har du ingen gemenskap med mig. En annan text i Johannes 4, det är ju när Jesus sitter med en kvinna vid Sykars brunn och frågar henne om hon vill ge honom vatten att dricka. Att Jesus tog emot vatten av den här kvinnan var ju en radikal sak. Det innebar ju att han sa: jag accepterar dig. Jag respekterar dig som du är, för det du kan ge mig. Och detta trots att han var man och hon var kvinna, han var jude, hon samarier, och de hade olika religioner. Alltså mycket sådant som kunde skilja människor åt på den tiden. Inte konstigt att lärjungarna blir chockade när de ser Jesu radikala sätt att bemöta den här kvinnan. Att ta emot kan ofta vara svårare än att ge. För oss. Det kan jag känna själv, och jag tror du kan känna igen det. Vi vill ju gärna vara duktiga och klara oss själva, som med Petrus. Att ge är viktigt, men att ta emot, genom det signalerar vi både till Gud och till varandra att jag behöver dig. Du är viktig i mitt liv. Så vår vilja att ta emot från Gud och andra människor visar också hur fria vi är som människor. Jesus sa: saliga är de fattiga i anden. Alltså de som inte är sig själva nog. De som är ödmjuka och tacksamma för livet. Över nåden, över vännerna, över Jesus Kristus. Varför blir man en kristen? Är det för att man har lyckats i livet? Är det för att man har varit speciellt framgångsrik? Eller klarat provet? Nej, precis tvärtom. Jag blir en kristen därför att jag känner att jag behöver Gud. Jag behöver hans förlåtelse. Jag behöver hans nåd. Jag behöver hans hjälp, hans vägledning i livet. Och Jesus är den bästa som kan lära oss vad det innebär. Både med friheten att kunna ge och att ta emot. För jag tar tillbaka till hissen. Det fanns en nödsignal där. Det finns också någon slags nödsignal i Bibeln. Det är ju det den är till för, om man får uttrycka det så. Och i psalm 50 så kan vi läsa: ropa till mig när du är i nöd. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Är det så att du och jag på något sätt upplever oss fångna, yttre eller inre, så är det till honom vi får gå. Han som är den stora friheten. Och det är så gott när vi tänker nu på barnen som är så spontana och så uppriktiga. Vi vuxna behöver lära oss utav dem. Eftersom vi är inne på det här så vill jag avsluta med berättelsen om pojken som kom fram till mig i Kongo Brazzaville. Och jag var ute och skulle handla bröd. Och jag ser att det kommer en pojke rakt över gatan. Och han har ställt in siktet på mig. Och han kommer fram till mig och ställer sig framför mig. Och han säger två ord på franska. Han säger: gardez moi. Ta hand om mig. Och jag ser på honom, smutsig, trasig, barfota. Och jag pratar med honom. Han har flytt från Kinshasa över till Brazzaville. Hans föräldrar är döda. Han har ingen familj. Han har inget hem. Han har ingenting. Och så ser han en vit man och får lite hopp. Och så frågar han: vill du ta hand om mig? Det är precis det ropet som går ut bland barn i Haiti och på många andra platser i vår värld idag. Men samma rop kan både du och jag som har nått och är 50 plus känna ibland. Vilsenheten och längtan efter: finns det någon som kan ta hand om mig? Som vet hur jag har det och som kan hjälpa mig ut i frihet. Vi ber tillsammans. Herre, tack för det glada budskapet. Det som frigör, det som gör att vi känner hopp. Tack att du kom för att frigöra oss människor. Och jag ber att vi som kyrka skulle få återerövra den frihet du kom för att ge, så att vi kan dela med oss utav den till andra människor. Tack Herre för att du vill ge oss frihet att kunna ge. Att bli befriade från vår egen inskränkthet och bundenhet till att se meningen med livet i generositet och kärlek. Och hjälp oss också att befria oss så vi inte är så självtillräckliga, utan att vi också ser vårt behov av att ta emot. Tack för gudstjänstens mötesplats då vi får möjlighet till både och. Att få ge och ta emot. Tack att du vill möta oss alla. Amen.